even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag har bytt till goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som är så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lyser. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ah. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Hej och välkomna till Inte din morsa.
Nu succépodden. Med
succépodden. Och podden som från och med nu kommer att ha ett oklanderligt ljud.
Rykte. Rykte. Ja, det kommer det faktiskt. Oklanderligt.
Det är så många av er som har stört er. Och förlåt oss. Vi har ju själ till det här risiga ljudet. Det har varit covider.
Det har varit operationer.
Det har varit fjällresor.
Fjällresor.
Den kanske gled ut lite.
Ja, den gled ut.
Höga flanken.
Lite väl utsiktande mot OL. Nej, men covid och operationer. Så det är liksom de stora skälen till att vi har varit hemma. Nu är vi tillbaka i vår lilla livmoder till studio. Och ja, som sagt, vi lovar bättring.
Bot och bättring. Vet du vad min högsta önskan är?
Nej.
Att få sitta och göra a daily Sana and Banana show just nu. Jag tänkte bara säga en månad nu, bara få sitta och masha ut. Mm.
Tycka saker.
Sitt
hat. Sitt.
Nej, men jag är uppe i varv, alltså. Jag tycker att det är mycket som jag går igång på för tillfället.
Men ska vi börja på det du kom skrikande till i studion här? Kanye West.
Kanye West. Giganternas gigant.
Rappare.
Ja, rappare, moderskapare.
Kan vi inte bara börja med...
Vi börjar från allra första början.
Vi börjar från allra första början med vår förkunskap om Kanye West.
Det kan vi göra.
Då kan jag börja med att säga att jag... För det kommer bli en kort sammanfattning. Jag vet inget om Kanyes konstnärskap. Mer än att han, det enda jag vet är att han är en av världens mest streamade artister. Att han har varit gift med Kim Kardashian... Och att han är nyligen har då, eller hyfsat nyligen gått ut med att han har bipolär sjukdom och som har ställt till det. Han skulle ju också kandidera till presidentvalet.
Ja. Men det var väl inte den märkligaste som har gjort det. Så det men han har gjort sig tycker jag inte.
Nej. Och sen, jag menar, det finns ju en samlad kritikerkår som hyllar Kanye Wests konstnärskap och... Han är ju en enormt, vad ska man säga, inflytelserik artist i sitt i sin genre. Så kan man väl. Mm. Ja, det är vad jag vet ungefär. Vad vet du?
Jag pratade ju då med min son Ossian om honom precis när jag gick in här. För att vi har lyssnat lite på hans musik. Och jag tycker att den är, jag vet inte hur jag ska säga, den är liksom lite... out of the law, typ. Den är ju väldigt bombastisk, det är mycket gud, det är mycket liksom vackra slingor, han är liksom fantastisk på att rappa, han är någonting alldeles eget tycker jag. Mm. Han är liksom en egen väckelsemötes liksom predikant i rappens tecken, och det som jag tycker är också spännande med honom är att han rappar ju men och kommer egentligen från de här samtid, eller lite efter såklart, men Dr. Dre och alla de där, och alla de är ju väldigt mycket gangsta.
Mm.
I kick and fucking shooting, men det är ju inte Kanye, utan han sjunger ju om Gud och liksom om familjen och sådär. Sen tycker jag då, om vi nu skulle säga, jag tycker han är rätt het. det får väl vara en...
Det får verkligen tycka. Det kan också vara ett...
Sande, förlåt den.
Men det kan ju definitivt vara ett starkt bidragande faktor till framgång. Att man
absolut
är het som kille.
Absolut.
Och som tjej.
Och liksom, det är mycket prat om så här, kärleken till hans mamma. Och det är mycket
känslor.
Donda. Det var ändå ett tag sedan hon dog. Men när jag verkligen blev intresserad av honom, det var ju faktiskt när han skulle kandidera. Och det var väl då... hans bipolaritet, den har säkert skenat innan, men då skenade den ju publikt.
Mm.
Då twittrade han ju i tid och otid. Han var inne i ett manisk skov, då sover man ju inte så mycket.
Mm.
Om att ja, men Gud hade sänt meddelandet till honom via datorn, att det ska vara förbjudet med abort. Och han anklagade liksom sin frus familj för att vilja ta hans black kids. Det var ju riktigt galet liksom. Och då var det ju väldigt mycket elakheter om honom på nätet. Det var många som delade de här förvirrade twittren och uttalanden. Och han var även med, liksom, det var ju filmsnuttar och liknande. Och det här tycker jag är ganska spännande. För då var han helt plötsligt ett skämt och liksom en narr.
Mm.
Och sen så nästa sekund då så är han ett geni. Så att det verkar finnas, vad ska man säga... Det finns mycket kring honom som... han är väldigt mycket både och liksom. Men då kom jag att jag läste en intressant artikel som jag faktiskt tog upp nu. Och jag försökte få tag på hon som har skrivit den. Men såklart lite i sista minuten. Men hon kanske kan man vara med någon annan gång. Tove Lundin heter en tjej. Hon är författare och föreläsare. Hon har skrivit böcker om sin bipolaritet. Och hon har även ADHD.
Mm.
Det blev ju tydligt då under den här presidentkampanjen att Kanye var inne i ett manusskov och Kim skrev så här, försök om liksom visa lite medmänsklighet och han mår inte bra och liksom hitan och ditan. Det här är så konstigt med psykisk ohälsa. Om någon på en bild skulle ligga och få ett skov av något annat slag eller ett epilepsianfall eller ligga och bli liksom skjuten till dödsen och sånt där, så skulle ju, alltså, det vet ju varenda barnunge att det, sånt här är inte kul att skratta åt. Men vuxna människor raljerar. Jag kommer ihåg att jag tyckte att det var jäkligt liksom hemskt. Och det här har vi kommit in på förut, att det är en väldigt svår sjukdom och 10-15% tar ju sina liv också på grund följd av sjukdomen. Liksom. Det är inte ett dugg roligt. Men hon skriver också så här, tror inte att jag är befriad från humor. Det är jag, liksom, trots min bipolaritet. Och jag ska bara läsa lite. Jag tycker att det är så himla bra. Jag har själv använt mig av humor när jag skrivit eller föreläst om sjukdomen. En gång när jag hade en hypoman period, en mildare variant av mani, stickade jag 40 mössor och lika många handledsvärmare. En annan gång satt jag en hel natt och googlade på hur man fångar och tämjer en korp. Inte så kul då, men väldigt roligt idag. Nyligen satt jag och en nära vän med bipolär sjukdom på min altan. Vi läste en gammal sms-konversation med något från hennes senaste maniska skog. Hon hade precis som Kanye West förstått hur man räddar världen. Det var uppenbart på sms att jag inte hängde med hennes resonemang, men samtidigt att jag verkligen försökte, både för vår vänskaps skull, för att jag vill hålla koll på henne. Hon svarade lugnt när jag frågade sig, hon förstod ju inte då, Tove. Hon svarade lugnt att Stephen Hawking just hade dött och att det var ett solklart tecken på att hon var på rätt spår. Däremot oroade hon sig över mig som hade dubbelsidig öroninflammation. Du verkar vara jättesjuk, skrev hon följt av en hjärte-emoji. Jag tycker det här, de människor som jag har i min närhet som är bipolära, jag tycker att det beskriver väldigt bra. Om någon av er har varit liksom nära en människa i ett bipolärt skov, så får man hålla i hatten alltså. Det går ju väldigt, väldigt fort. Och jag förstår Van Gogh att det var ett öra som åkte av. Det är liksom, helt plötsligt är personen borta, både i tankar och liksom fysiskt, i fysisk form. Så...
Men sen ska vi också säga att det har jag... Alltså vi har ju pratat om diagnosens makt tidigare. Diagnosens makt är ju en bok som ingår som kurslitteratur i vår utbildning. Och den är ju en antologi. Alltså det är en samling texter och essäer av ett gäng olika typer av forskare. Det är psykologer, det är vetenskapsteoretiker, det är en sociolog och det är liksom och våran älskade Karin Johannisson också, som där alla då resonerar kring vårt ökande diagnostiserande i samhället. Det är kortfattat vad boken går ut på. Att liksom så här, är det här bra eller dåligt? Och vad finns det för risker med att vi diagnostiserar människor i högre utsträckning? Och de pekar på en väldigt viktig vändpunkt i historien som jag faktiskt hade noll koll på. Att 1982 så kommer den amerikanska då amerikanska psykiatriförbundets diagnosmanual 3 kommer ut då, eller om det är 3. Och den diagnosmanualen utgår bara från symptom. Till skillnad från de tidigare diagnosmanualerna, där man utgick också från orsak. Men helt plötsligt så beskriver man bara olika typer av psykiatriska symptom, skiter i orsaken, och det gör att man helt plötsligt kan diagnostisera otroligt många fler. Och dessutom så är man väldigt tydlig med vad som är normalt och vad som är onormalt. Och i psykiatrins historia så har man dessförinnan aktat sig för det. Därför att det som är normalt i en kulturell kontext är onormalt i en annan kulturell kontext. Och dessutom så är ju till exempel då ett maniskt skov, det är ingenting som sker från den ena dagen till den andra. Och det är någonting som är väldigt smygande. Och du kan ju vara mer eller mindre manisk. Du kan vara hypoman, du kan vara manisk. Det finns ju liksom en enorm skala. Och det gäller ju även psykotiska personer. Vi har ju idéer om att psykotiska människor springer runt och ser liksom gröna monster som inte finns. Men du kan liksom ha psykoser som ligger väldigt nära verkligheten. Typ att du börjar tro att du kommunicerar med kända människor genom Instagram för att de har på sig vissa färger på tröjan som du också hade. Eller vanföreställningar versus psykoser. Så det är glidande och det tycker jag var så jävla spännande för att vi har så mycket okunskap vad liksom psykotiska tillstånd och också manier och hypomanier är. Och jag kan ju se tydligt att det finns ju människor som har hypomana tendenser utan att vara sjuka. Men alltså det här mentala besattheten vid att typ tämja korpar. Vet du att det pågår just nu, i detta nu, ett projekt vid Södertälje Science Center som har nu blivit väldigt kritiserat. Där är ett gäng studenter som har kommit på den briljanta idén att tämja kråkor. Aha. Och att kråkorna ska bli fimpplockare.
Alltså, gode Gud. Jag tar vad han har tagit. Eller vadå?
Nej, men det här är ju så här, det var ett stort inslag i P4 om det igår. För då är det ju då olika ja, men, så här, djurskyddsmänniskor som är så här, men hallå, vilken urusel idé.
Med all rätt.
Alltså med all rätt, jättedum idé. Och lära på att plocka upp giftiga avfall.
Körsfärg vore ju bra, men så här, ta en så här fimpa. Gud vad elakt.
Jätteelakt. Men samtidigt också så här, var det liksom en student som så hade fått ett maniskt skov på Södertälje Science Center och bara suttit upp en hel natt och kommit på att man ska tämja kråkor.
Ja, alltså, de hade inte fått något så här bidrag?
Jo, eller? Jo, alltså det här var ett pågående projekt som då hade fått bidrag och sådär. Men förstår du lite vad jag är inne på? Att så här, när man tippar över till att det blir sjukt, när sker det? Mm. Och när det gäller en sån person som Kanye West så har han gjort liksom mycket galna grejer. Men egenskap av konstnär, gangsterrappare, så har man ju också haft väldigt högt i tak för honom. Men helt plötsligt när han då kliver in på en annan arena, det vill säga politikens arena, det är då det också blir så jävla synligt. Att så här, nej men det här är så over the top och så antiabortförbud och nej men liksom så jävla så här, han blir plötsligt inte relevant.
Nej, jag vet. Och då tänker jag att då tippar du ju ändå över på något sätt. Liksom. Då måste man ändå putta ner honom lite från måsat kulornas tron. Men det som många också har påpekat är också att han beter sig inte annorlunda än vilken jävla manlig förövare som helst.
Nej, men det, vi kanske ska komma fram till det som har varit liksom, veckans buzz, som man ska säga, när det gäller honom. Och det är att han är ju frekvent förekommande på både Twitter och Instagram. Och på Instagram har han ju då gått ut med, ja, vad är det han har skrivit om?
Ja, men han vill ju ha tillbaka Kim. Han vill ju bli en familj igen.
Ja, och han har hållit på och kört någon slags hotvals då mot Kims dejt. Ja. Hon dejtar ju numera en komiker som är bra mycket yngre än henne. Och,
precis.
Och där ska det då ha skett någon typ av offentlig korrespondens dem emellan. Där Kanye beter sig som vilken, som sagt, skabbig, typ lämnad snubbe som helst. Mm.
Och det här är ju också väldigt ovanligt att killar gråter och härjar och skriker och jag vill ha dig tillbaka och beter sig som en hysterika inom liksom, vad ska man säga, historisk bemärkelse. Så dels är det ju så här, alltså allting sker ju också inför öppen ridå, och när man är så stor som både Kim och Kanye är, så har man ju också såklart väldigt många fiender som tycker att det är väldigt spännande att berätta om allting som händer på gott och ont liksom. Men väldigt intressant för publiken. Och jag måste återkomma till det här att han, men han är liksom, är ju på hennes nya snubbe. Han liksom, han kräver henne tillbaka. Han liksom på något sätt låter henne inte leva sitt eget liv, även fast han vet att loppet är kört. Mm. Hon kommer aldrig vilja ha tillbaka honom. Liksom, det har runnit för mycket skit liksom, mellan toaletterna. Och så nyktert når en manlig skribent på ett sätt har påpekat det så här: varför ursäktar vi det här beteendet när det följer exakt samma mönster som män som misshandlar sina kvinnor och förföljer sina kvinnor, att de vägrar acceptera att så här, hon vill inte mer. Och det är ju tydliga i alla intervjuer då med kvinnor som har, det här är ju också tydligt, nästan 99,9% av vad männen svarar när de har mördat sina kvinnor. Att när kvinnan säger så här, jag vill inte längre, jag vill gå, då är det som att liksom, det går inte. Då får hon hellre vara död. Så att ja, det är ett väldigt ursäktande, och det känns som att alla tycker att det här är liksom så hänförande med den här superframgångsrika mannen då som är geniförklarad, att han beter sig som en liten pojke.
Att han så här gråter. Och Caroline Ringskog Ferraranoli, hon har ju skrivit en text om det här, där hon geniförklarar honom och kallar honom för liksom vår tids största liksom konstnär typ.
Ja, det är precis det.
Och det kan inte jag uttala mig om, eftersom jag liksom inte är så inlyssnad på honom och inte har följt hans karriär. Men jag tycker återigen att det är så jävla märkligt att man inte kan skilja på två spår. Att så här, ja, han kan väl ha en enorm kapacitet konstnärsmässigt och ha tillgång till liksom konstnärliga kanaler och sin talang. Men det behöver inte ursäkta att man beter sig som ett as mot sitt ex, tänker jag. Och så här, jag förstår inte att vi har så svårt att hålla två trådar. Liksom, och att så här, manliga genier per definition genom århundrande. Och det är också det att så här, när han i egenskap av artist hoar runt om Gud och liksom så här, har då typ ett bipolärt skov, då är det ingen som tar notis om det. Men när han byter kontext in i politikens värld, där man som kännetecknas av någon form av så här rationalitet och att man, analytisk förmåga, det är då man ser att han liksom är galen.
Mm, mm.
Så att galenskap har ju liksom också väldigt mycket ursäktats och dolts i kulturens rum.
Mm.
På gott och ont. Att det har varit en fristad för människor som tänker och resonerar annorlunda. Men också en fristad för jävligt mycket våld.
Mm.
Och det är väl det MeToo har handlat väldigt mycket om. Att så här, nej men gud, måste man liksom, måste man vara i lidande för att skapa? Måste man ha tillgång till, alltså vara i ett öppet sår hela tiden för att få tillgång till det där allra mest konstnärligt geniala?
Mm.
Och det där verkar ju vara två läger. Alltså vissa verkar ju fortfarande tycka att den bästa myllan för konstnärligt skapande och poesi är det öppna såret. Och andra hävdar att det går alltså utmärkt att skapa utan att så här vara vid sinnessjukdomens rand konstant.
Men jag tänker också att det där är ett högst personligt val. Jag tänker, ja men ta till exempel som en författare som Jan Guillou.
Mm.
Nu kanske inte han
kvalar in
som vår tids Mozart, men han är
inte vinna Nobelpriset kanske, men
nej, men han är ändå så här en erkänt bra författare, liksom intellektuell, smart, han har sålt liksom miljontals böcker. Vi kan ändå inte säga att han är en kret och
plete. Kan inte avfärda honom.
Nej, absolut inte. Och han går ju upp då varje morgon och skriver mellan 8 och 5 och ser det som vilket arbete som helst.
Mm.
Och han säger så här, ibland sitter man och liksom, det går timmar utan att det kommer ut ett enda jäkla ord på det där pappret. Men jag har valt att se det som vilket yrke som helst. Och jag tycker det är ganska befriande, för att det är ju många, både musiker och konstnärer och liknande, som har kommit med The Verve till exempel, en brittisk grupp som var stora på 90-talet. De gjorde en skiva och den var helt fantastisk, men sen så liksom var det så mycket lidande och knark och hit och dit, och sen så blev det inte så mycket mer liksom.
Mm.
Och jag tänker också den här omvärldens syn på det manliga geniet, att så här, vi förstår, skiten måste ut, typ, men Lex Strindberg liksom. Och det här tycker jag är så intressant, och det ser jag också i min privata sfär. Män som inte bara offerkoftor, utan att de tillåter sig själva i manlighetsmanteln ändå bli som små sårade barn när de inte får sin vilja igenom.
Mm.
Ta Strindberg och bara, det är inte skruvens fel att muttern är för stor. Man bara, okej, okay, nu ska vi säga börja. Nu är den stora muttern som gör att du inte känner dig manlig. Ja, men hela tiden där som vi återkommer till att det är så här kvinnans fel när mannen känner sig obetydlig. Och det här tycker jag är jäkligt tydligt, att nu tycker då han att det är Kims fel att han mår dåligt.
Mm.
Och då får han trakassera henne och ståka henne och skrika efter henne som ett litet barn som vill ha tutte och mamman har gått iväg på fest. Då är det så, nej, hon ska vara med våra barn, hon ska vara min fru och jag ska vara den stora kungligheten. Men en grej som jag tycker är väldigt intressant som Noli skriver, Ferhada Noli, är så här, hon skriver i inledningen på sin artikel att han inte har behövt offra någonting.
Mm.
Och ändå så har han fuckat upp.
Mm.
Och det där kan jag faktiskt känna igen mig, om vi nu ska göra en liten analys av MeToo. Att det var ju några som liksom som verkligen har fuckat upp och som, vad ska man säga, så här, gått kåt.
Mm.
Men sen är det ju många som har fuckat upp och som inte har behövt betala något pris.
Mm.
Så, och det är ju mannens liksom, det har ju varit hans jävla privilegie i hela sitt liv, att så här, man kan bara gå där och man kan fucka upp också, men ändå får vi vara kvar i härligheten.
Mm.
Och den tiden är ju lite förbi, förutom då till exempel för honom då.
Mm.
Och vi måste liksom ta bort de här jävla skygglapparna. Jag blir typ äcklad. Jo, men jag tänker sig som jag tänker sig allt med hederskultur och det vi har pratat om, liksom att kvinnorna ska slå sig fria och så stå där och säga det är männens fel, det är hitan och ditan, men allt från liksom när man ska föda barn, då står ju barnmorskan där, nej men nu tycker jag vi väntar lite här, eller nu tycker jag vi ska skynda på och trycka ut, alltså man är ju i händerna på människor med makt hela tiden på något sätt.
Men det, det enda jag kan säga till Kanyes försvar, eller för människor som höjer honom till skyarna, och det är väl att vi människor kanske har ett behov av såna här arketyper som gråter åt oss. Alltså som gråterskor liksom. Att vi behöver, alltså så har ju romerska gudar fungerat i alla tider liksom, att så här, det är en extrem våldsam Odin, och det betyder, eller liksom, nu är inte det en romersk gud, men en, alltså våra asagudar har haft samma funktion, att liksom de skriker, de bråkar, de har ihjäl varandra, de mördar, det är liksom väldigt så arketypiska uttryck. De krökar, de är gränslösa på massor av olika sätt. Blir de arga så slår de ihjäl någon. Gråter de så liksom dränker de en, typ sin familj med gråt. Alltså det är den där typen av sagor. Att man behöver sådana arketyper för att på något sätt stå ut i en väldigt så här hårt snärjd tillvaro.
Mm.
För alla, vi lever ju så jävla normstyrt våra liv. Även om vi kan tro att vi är fria att välja vad vi vill, så är vi ju inte det liksom, utan vi styrs ju jättemycket av samhällets normer, och vi i västvärlden inbillar väl oss kanske allra mest att vi lever med helt frivilliga och fria val, men det räcker ju med att en person väljer att ta på sig en slöja för att alla ska tycka att det är helt sjukt liksom. Mm. Där kan man ju se att en person som Kanye West har en funktion, att han är liksom allerstädes, han är svartsjuk, och då är det galenskap liksom. Och att vi behöver ha såna där att tokar eller
levande personer, gudar,
ja, levande gudar, alltså såna som moderna typ gudar på något sätt.
Jo, jag fattar, men
som vi inte har några gudar längre, så jo, får men de en sån, att allt också är möjligt, att det är så här. Det är också någonting väldigt absurt med den här människan som, han är väl också ett så här levande exempel på den amerikanska drömmen, att så här, det går att ta sig från ingenting.
Mamma Donda.
Ja, Mamma Donda brinner in i något hus eller vad det är, och han har ingen farsa, och han liksom, och det, alla de här rapparna är ju också, ja men för alla någon slags så här, kan han så kan jag, och alla de här basketstjärnorna också, för att sanningen är ju att i det amerikanska samhället finns ingenstans typ på hela jorden som det är så svårt att göra en klassresa som i USA.
Mm.
Så alla de här exemplen som finns är ju extrema undantag. Som,
Dr. Dre.
Ja, nej, men liksom, de får det ju kännas som att det är en möjlighet. Liksom.
Jag fattar, det är inte det att jag inte känner så här, jag älskar honom. Alltså jag kan titta på honom och känna så här, jag förstår hela grejen, men men allt från så här danska galna kungar där folk har spelat med, så här, ingen fara.
Det är aldrig någon som har tänkt på att Kanye West kanske behöver en förmyndare.
Det är det jag menar. Det är så här.
Nej, man har så mycket pengar, han har så mycket makt. Det finns ingen farsa, det är inte så att Donda ska gå in och bli hans förmyndare och se till att han inte går ut på kvällarna och se till att han inte skapar barn och sånt.
Ja, för vad är egentligen för skillnad med att så här, men att Kanye går omkring på senaste bilderna, han står i Paris och liknande, han är på så här stora modevisningar, så står han med liksom rånarluva där man bara ser typ hans nästipp, och så står det så här, modeskaparna bredvid så här, låtsas inte om någonting, låtsas inte om att det här är galenskap liksom, medans till exempel Britney Spears rakar av sig håret och bryter ihop för att hon gråter, inte får träffa sina barn.
Då är det bara okay,
förmyndare, 14 års förmyndarskap.
Mm.
Du får inte ligga, du är instängd, du får inte gå på kröken.
Du får inte ha din egen mobiltelefon, du får inte kommunicera med din omvärld. Alltså det är så, det är, där har vi ju en extrem tydlig skillnad i liksom hur galna kvinnor behandlas versus galna män.
Och jag vill så gärna vara honom, för att det är så jävla skönt att ingen ser honom som ett offer. Mm. Alla ser honom så här, som en hårt liksom kämpande hjälte i så här galenskapens tecken. Det förhyr honom bara till någonting som är gudaktigt liksom. Mm. Och så tänker jag så här, ta till exempel Whitney Houston.
Ja.
När man tittar tillbaka på hennes
liv. Hon är säkert också bipolär.
Ja, precis. Eller liksom Marilyn Monroe. Det är så här, det enda som skrivs om dem, det är så här bilder hur de ligger nakna och så här,
tragiska.
Ja, ligger i badkar och har käkat piller och knarkat och haft taskiga män. Så här, bruh, bruh, bruh. Fast de var lika stora konstnärer de.
Mm.
Det är som att så här, vi kan inte få vara liksom gudinnor under vår livstid och sen solkas vi ner. Det är därför jag tycker att det här är anmärkningsvärt.
Mm.
Och så spelar ingen roll hur bra eller hur hänfört man skriver eller tycker att det här är. Jag fattar hela den grejen, men det är samma sak som, det här är två olika spår.
Det är två helt
han är
spår,
inte bättre än vilken liksom
Arne som helst.
Prutsson som har misshandlat sin fru och liksom åkt fast. Det är faktiskt ingen skillnad. Eller någon som har ståk eller sextrakasserat. Det är samma sak. Det är så här, ta bort hans ansikte och hans mask och hans stålar, så är det, liksom, det är faktiskt ingen skillnad. Han följer samma mönster som vilken liksom hustrumisshandlare som helst.
Det är skönt att vi, att det finns kloka människor som oss.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Och jag har ju liksom...
Det var det bra så.
Ett helt avsnitt om Kanye. Nej, vi ska gå vidare i den svenska myllan. I svenska Instagram-myllan.
Mm-hmm.
Kroppspositivismen får väl ändå sägas vara utmärkande för senare delen av 2000-talet här. Fram till nu liksom.
Absolut.
Och det är en fantastisk rörelse som har berikat mitt liv väldigt mycket. Och framförallt min så här, bild av kvinnor och kroppsacceptans och också i viss mått mätt någon form av självhat. Det togs lite bilder, vi har ju tagit en ny poddbild och det togs lite bilder på mig till en artikel som ska komma i Femina.
Så bara små med. Bilder, ingen fara. Lite bilder.
Nej, men det blir bilder. Och där ser ju jag att jag har mer hull än vad jag brukar ha. Mm. Och jag skulle säga att om jag inte hade följt alla de här kroppspositivisterna som jag nu gör på Instagram senaste 5-10 åren, så hade jag ju säkert liksom tyckt att det här var skitjobbigt. Men nu tänker jag istället så här, men gud vad härligt så här. Åh, jag är typ kurvig.
Jag tänkte också det när du skicka mig, jag bara, så där vill jag se ut liksom.
Jag bara, shit, jag har blivit kurvig så här.
Rumpis.
Ja, men att liksom så här, nej men nu de har gjort ett stort jobb.
Absolut, absolut.
I att normalisera fler kroppar och att liksom bidra till ökad kroppsacceptans och kärlek inför hur vi alla ser ut. Och att ingen jävel ska liksom få hat för att man har övervikt eller en kurvor eller att man inte är så att säga normsmal. Så jag älskar ju alla de där, och i bräschen har väl Lady Damer gått väldigt mycket och Stina Wolter. Men också Anna Davidsson, Anna Suvanna Debang tror jag hon heter nu. Hon gick ju under namnet Apan satt i granen.
Mm. Jag
älskar det namnet.
Varför bytte du det?
Jag tror att hon blev så här Insta... Men du vet att hon fick sitt konto taget och hon fick ju kontorna nedstängda och sådär.
Men jag heter Swayze skrivit... ett tag. Hip-hoppare.
Never forget.
Jesus.
Anna då, hon... hette ju Apan satt i granen och skrev en bok som hette En apa i Rågsved.
Mm.
Hon har ju delat med sig mycket om liksom kroppspositivism och om ja, men sitt liv som ensamstående mamma, skilsmässor. Hon är jävligt transparent och öppen. Hon är lärare i svenska och religion, och hon är liksom, hon lever life, åker roller skates och hon håller på liksom och reser runt och verkar leva ett liksom väldigt härligt liv, och samtidigt som man har fått liksom vara med på alla hennes kärleksresor hitan och ditan.
Hon är ju väldigt god vän med Lady Damer också.
Ja, hon är ju väldigt, Natasha. Ja precis. Och ja, bra,
det kanske
jag sa. Ja, jag sa ja, det. Men det här är liksom ett gäng, och de känner ju varandra och umgås rätt mycket med varandra, och de har ju varit stora i kroppspositivismens liksom konto. I konton på Instagram. Hur som helst så har hon nu i veckan kommit ut som binge eater. Alltså hetsätare.
Tvångsmässigt.
Overeater. Alltså, det finns ju olika begrepp som man använder liksom för att beskriva den här problematiken. Och det här har ju liksom delat hennes följarskara. Hon gjorde ju en annan grej som var så extremt provokativt för hennes följare och för alla som följer kroppspositiva personer. Det var att hon helt plötsligt började göra reklam för viktväktarna.
Just det.
Mm. Och det här delade ju också liksom hennes följarbas i två. Det bara var stora diskussioner och folk såg henne som en svikare. Och det är liksom så här, hela jävla kroppspositivismen går ju på att man inte ska diskutera dieter. Man ska inte diskutera nackdelarna med att vara fet. Det vet man liksom redan makes när man är överviktig. It makes sense. Liksom. Mm. Jag kan verkligen hålla med om det. Och Lady Damer har ju drivit det allra mest. Liksom, att så här, om jag sitter och käkar en kanelsnäcka, då ska jag få så här 43 DMs med uppläxningar från smala människor som tror att jag inte har koll på vad man ska äta och inte. Och tjocka människor, eller överviktiga människor, hur man nu väljer att benämna det, de har ju bäst koll på dieter av alla.
Ja, men på något sätt så tycker jag ju att det här är väldigt befriande. För det som har saknats i kroppspositivismens liksom framfarter, det är ju liksom problematiseringen kring vad som skapar övervikt. Och det är det som har liksom, följarna har ju stört sig på det, att så här, men vad fan, det är inte friskt liksom, och det skapar jättemycket hälsofaror med att väga så där mycket och så här. Och jag kan verkligen se det ur liksom Stina Wolters blick, att så här, det är inte det vi håller på med här, utan vi vill liksom visa att det finns såna här kroppar, och de ska få kännas, man ska få känna sig representerad och få finnas till och få leva utan att bli hatad och leva utan att bli tittad snett på. Och jag, liksom du, har ju sett att det här fungerar.
Ja!
För liksom vi har ju, du sa det så himla bra själv, det här med att hjärnan är så här, vi är liksom vanedjur.
Den är väldigt konservativ. Mm. Det som vi har matats med sen barnsben är också det som vi tänker är evigt stående norm. Ja, och jag kan bara ge ett exempel på mig själv och jag kan skämmas när jag tänker på det. När jag gick in i simhallar förut så kunde jag verkligen tycka att det var äckligt med vissa kroppar. Och jag menar inte bara då tjocka kroppar eller överviktiga kroppar utan gamla kroppar också.
Mm.
Och så här hängtuttar och så här. Därför att du aldrig får se den typen av kroppar representerade när det är någonting som ska anses åtråvärt eller vackert.
Mm.
Utan så fort det är vackert, det vill säga i modetidningen. Vi hade ju också en extremt mycket snävare liksom, mall. Alltså vi hade ju våra fucking modemagasin med Veckorevyn och Elle och typ Damernas Värld i spetsen.
Minimjölk.
Minimjölk och liksom bara så här modellkroppar som vi fick se då avklädda i stort sett. Mm. Och porrindustrin. Det var, that's it.
Mm.
Och sen då att få se så här vanliga kroppar. Att bara tänka sig två så här normkroppar som ligger med varandra kunde jag få så här äckelkänslor av. Så jävla sjukt. Och det inser jag ju nu att så här, det är helt över för mig. Alltså ja. Nu kan jag älska att se alla typer av kroppar fascinera mig. Och det är samma sak med förlossningar. Jag tyckte ju att det var så fruktansvärt på barnkunskapen att behöva titta på en film på så här förlossningar. Och tanken på att jag skulle behöva vara med på en förlossning eller om en förlossning var för mig så här, det var äckligt.
Mm.
Vidrig så här, det kommer liksom massa vätskor och slem och det var så här, jag tyckte det var så jävla vidrigt och efter att jag har följt både Asabia Britton som ju lägger upp sina söndagsfilmer på Instagram med bara förlossningar samt en annan, den heter, det är ett amerikanskt konto med bara mörkhyade svarta kvinnor som föder typ, och det är också så här. Det har förändrat hela min blick på födande, på kroppen, på liksom att helt plötsligt få se så här födande kvinnor. Det är helt jävla sjukt att man själv fixar genomgå sin första förlossning utan att ens ha sett en födande kvinna. Det här är sånt som alla flickor ska få se. Och det är liksom ingenting som är äckligt, farligt, blodigt. Alltså, ni som lyssnar... Känner ni igen er i det här? Och det här menar jag verkligen är skapat av vårt normsamhälle. Att det har varit tabu med födande kvinnor till exempel. Mm. Och att det har varit tabu med alla andra kroppar som inte är trådsmala, med små bröst och unga. Alla andra typer av kroppar har fått döljas.
Men de enda som har kommit undan är väl egentligen konstnärernas musor. Ja. De har fått ha, liksom, kunna ta lite former. Men jag tänker också hur kvinnan hela tiden också omstruktureras i blicken av kapitalism. Jag tänker nu när man kollar på Tom och en Pam.
Mm.
Tommy Lee och Pamela Anderson. Och hon fick ju liksom stå för det nya idealet, kvinnoidealet på 90-talet.
Mm.
När kvinnor fortfarande skulle vara trådsmala men nu har jättetuttisar.
Mm.
Och fortfarande var kåta, glada och tacksamma. Och genast då förpassades till, ja men hora, liksom hora och Madonna-typen. Och jag tänkte på det också när jag läste om Hugh Hefner, hur han då talade om liksom de tjejerna som var på hans fester som han hyrde in och de prostituerade som han kallade för the pigs.
Mm.
Det var de fula och de kunde man göra lite vad fan som helst med. De var liksom, ja men de var inte, hade inget människovärde. Och det är väl det som händer lite här också. Jag tänkte också på den här, nu i Mama så är det en jättefin, ja, en jättefin artikelserie, man ska säga. Eller artikelserie, det är ett reportage om liksom kända kvinnor som ammat länge.
Mm.
Vilket också har varit ett otroligt tabu.
Alltså man har tyckt att det har varit äckligt, ja, med så långtidsammande barn.
Och det där har jag också känt som för 10 år sedan. Då kunde ju liksom, då var det debatter om så här, skyll dig, sitt inte, jag spyr när jag sitter och äter. Från kvinnor också.
Mm.
Och det där sitter också lite, även fast jag har långtidssamma typ alla mina barn, så kan jag ändå initialt få den här känslan om någon, inte längre, men för några år sedan när någon satt och ammade på restaurang så här, va? Här ska jag, och sen så bara, gud vad håller jag på med? Att man är på något sätt programmerad och det, underbara Klara har ju ammat jättelänge.
Mm.
Och Sabrina Britton. Och det finns några otroliga bilder av fotografen Caroline Jonasen.
Mm.
Hon har liksom porträtterat kvinnor som ammar efter bebistiden, om man ska säga. Och den boken är helt fantastisk. Den heter The Last Milk.
Ja, nej men gud.
Nej, men det är helt,
men det är också så att hon, och Ja, så man kan väl liksom, alla de här kontorna som dödar myten och som så här, normaliserar och lyfter fram och representerar, för det handlar ju väldigt mycket om representation. Om du inte syns, då finns du inte. Mm, mm. Och då tillhör du liksom tabuet på något sätt.
Mm. Och skammen.
Och skammen. Och så här, äldre kroppar, jag också så här, mitt liv har berikat så jävla mycket av att börja följa liksom äldre influencers som visar sina kroppar mer eller mindre avklädda. Att man så här får se en åldrande kropp porträtteras med styrka, porträtteras i sex, liksom med sexuell kraft, annat än att det är så här sjuka, försvagade människor som är fullt påklädda. På samma tema så måste jag ju också bara få klämma in här i podden att jag har ju som en besatt legat och bara glott in mig på 1883. Serien som handlar om liksom Yellowstone, vår älskade västernseries förfäder. Alltså de som kommer till Yellowstone och startar den här ranchen. Hur gick det till? Vilka var de?
Kevin Costners farfar.
Kevin Costners typ farfar. Ja, men det är ju det på riktigt liksom. Så det är ju en så här klassisk western. En serie i 6 avsnitt. Det kommer komma en uppföljare på det här. Men alltså vi har ju gått tillbaka 150 år i tiden då. För att se hur det går till när Yellowstone blir Yellowstone. Alltså ranchen kommer till. Och då får vi alltså följa en familj. Där pappan spelas av countrysångaren Tim McGraw. Och aha, mamman spelas av Faith Hill.
Men gud.
Och de är ju ett par även i verkliga livet. Ett riktigt jävla power couple som verkligen, ja. Nej men de är ju så här, jag har ju typ besatt också och börjat googla dem. Jag känner mig som en manisk människa som har suttit och tämmit kråkor.
Han här, kan vara med på förlossningarna, han är ju på navelsträngen. Han skickar om det är hängestuttisar.
De har ju då en dotter. Som heter, i serien så heter hon Isabel, nej hon spelas av Isabel May. Och hon är en dotter som ju under seriens gång, hon är ju tonåring och har sitt liksom sexuella uppvaknande. Och det här skildras ganska ingående i den här serien, hon blir förälskad i en cowboy förstås. Och, alltså det händer så mycket smaskigt i den här serien. Så att, alltså bara, nej men kolla på den. Den har fått fantastiska recensioner. Men det som är helt unikt i den här serien, apropå att liksom representation är så jävla viktig. Gud, jag bara nästan gråter när jag tänker på det. Därför att den här unga flickan har ju då sex med sin cowboy. Ursäkta, spoiler alert här. Men alltså, ja, hon har det. Med sin mammas och pappas goda liksom godkännande, ja. Apropå den här kristenheten som vi har sett, liksom oskuldsstyrkan och så här, det var inte så på den tiden. De har försökt att hålla det här ganska historiskt korrekt och ibland liksom arbetarklass och bondefolk, de som kom, den här oskuldsdyrkan liksom, fanns inte. De hade en mycket mer friare syn på sexualitet än vad vi kan tro, och det ser man också i så här, svenska bondesamhället, att det var inte någon jävla skam och tabu att ha sex för äktenskapet och så. Utan de hade en ganska så här sund syn på det där.
Den klassiska efterkonstruktionen, viskleken.
Ja, och hon får också mens. Och det här är för första gången i en amerikansk serie som visas på bästa sändningstid. Som hon så här stoppar ner handen i brallan och drar upp den. Och det är riktigt blod.
Mm-hmm.
För då ska hon då visa att hon inte har blivit gravid av det här knullet och liksom
jag fattar,
så.
Jag fattar.
Ja, men hur som helst, jag tycker att det är på sin plats att man kan liksom lyfta två problem samtidigt. Man kan ägna sig åt att representera den tjocka kroppen med vackra bilder samtidigt som man berättar om sitt matmissbruk. Det ska inte ge upphov till varken förvirring eller till att människor känner sig kränkta och ledsna eller att hon på något sätt då skulle förpesta tillvaron för kroppspositivisterna.
Mm.
För det är en sanning för många som bär på övervikt att man har ett matmissbruk, och det här är också en, vad ska man säga, en del av mänskligheten som behöver representation. För att matmissbruk är jättevanligt och det är liksom ett missbruk som är så jävla skämmigt, och det är någonting som det tar så jävla mycket emot att arbeta med. Därför att det är så här, men gud, vadå, kan du inte kontrollera vad du äter? Mm. Hela vårt samhälle handlar ju om att hålla diet. Att
ha kontroll över sin lättja.
Mm, att liksom,
sitt frosseri.
Ja. Ja, att kontrollera maten är kanske vårt, vad ska man säga, decennies så här, största bedrift.
Mm.
Att lyckas liksom slimma sig själv, kontrollera sig själv, banta ner sig ett kilo hit eller ett kilo dit, och att liksom äta sig frisk, och hela den här jävla rörelsen också som går ut på att, vad heter det, inte de som håller på med microdosing och sånt också, att man ska så här, stoppa i sig optimal näring och antiinflammatorisk mat och ja, men allt sånt, kontroll på något sätt.
Mm.
Så att erkänna att man har noll fucking kontroll över sitt matintag och måste typ proppa i sig minst en semla om dagen för att mildra någon form av ångest. Jag tycker det är sjukt jävla modigt av henne att göra det.
Heja.
Och för alla ni som vill följa henne och känner igen er i det här och som vill följa hennes resa, så heter hon alltså numera Anna Suvanna Debang. Apan satt i granen blev ju då avstängt på något sätt. Så följ henne på Instagram om ni, liksom vi, tycker att det här är en moderresa.
Okej, då ska vi knyta ihop den här lilla säcken med Canoe på toppen av det bipolära berget. Och då måste vi ju faktiskt också gräva lite i våra egna erfarenheter. För att jag kan ju göra en liten utifrån analys, och det kan säkert du också göra. Du som lever med Micke Persbrandt, som faktiskt läste här häromdagen, är den som har gjort mest filmer i Sverige. Och också på något sätt har varit precis som...
Han har ursäktats.
Han har ursäktat och han har fuckat upp men ändå fått vara kvar. Och nu tänker jag att det kanske har varit även min räddning och även Mickes räddning att det inte fanns sociala medier när vi var väldigt unga. För vem vet vad man har hittat på då? Ja, men du vet, första fyllan, ja, men bipolära, liksom, vad ska man säga, skov och liknande. Men kan du känna igen dig i det att du själv på något sätt har idealiserat honom för att omvärlden också har gjort det så här? Vår bästa skådis, vår enda cowboy, vår superstjärna. Han är blivit ursäktad men också fått bära hundhuvudet. Det ska man inte heller glömma. Han blev avskedad från Dramaten till exempel. Har hamnat i kylan flera gånger. Ja, du kan väl berätta själv. Hur tänker du kring det liksom?
Nej, men jag tycker att det finns ett väldigt... Alltså där har vi ändå, som jag har fått leva snart 44 år på det här jordklotet, så har man ju verkligen kunnat... vi har ju varit med om ett paradigmskifte som det så fint heter. Att liksom, när man tidigare då har okejat mansgriseri i egenskap av liksom konstnärer och omhuldat sådana som Bergman och Strindberg. Och, alltså på något sätt så är det som att så här, konstnärsyrket, där skådespeleriet också har ingått.
Tommy Berger måste vi ha med också.
Men ja, och att det har varit så här, grönt ljus att bete sig.
Sportkillar.
Då. Sportkillar också. Alltså vissa typer av yrken har haft... carte blanche att få då bete sig mer eller mindre då.
Men handlar inte väldigt mycket om att de har förhyrt alltså, vår vardag med fläsk och potatis till någonting annat samtidigt som vi har kunnat identifiera oss med dem?
Jo, men vi verkar ju ha ett enormt behov av moderna då som romerska eller asagudar. Det vill säga människor som lever i en annan verklighet fast ändå väldigt lik vår.
Mm.
De känner dubbelt så mycket. De har carte blanche att bete sig gränslöst. När de är svartsjuka så liksom, då är det smasken svartsjuka. Och då är de svartsjuka för hela jävla svenska folket. Och när de skiljer sig.
Mjöden är
liksom bara. Det ligger någonting i det. Liksom, att vi älskar ju the excessive... people liksom.
Och man halvgudarna. Älskar,
ja, halvgudarna som alltså får bete sig som alla vi andra önskar att vi fick på något sätt ibland. Och det här ansvarsbefriade, och apropå att kvinnor har haft en snävram, så skulle jag väl säga att mänskligheten har ett jävligt snävram. Kapitalismen har ju verkligen snärjt oss med liksom arbetstider och att vi ska vara den här produktiva, jämnproducerande personen som inte liksom kan fucka upp och ligga och gråta för att frugan har lämnat den. Liksom. Mm, mm. Det är ingen fabriksarbetare i Borås.
Det är inte värdigt.
Nej, och det finns ingen möjlighet att få hålla på så.
Och vem ska trösta en? Liksom?
Ja, vem fan ska trösta en? Det är också den stora frågan. Liksom. Mm. Sen kan jag ju också se på så här, Kanye West, liksom, jag tror inte att Kim Kardashian skulle ha blivit upplyft av Caroline Ferreira Nolis text om Kanye och liksom kontentan av henne, det är liksom att så här, han lever väldigt mycket som ett barn, och han har ju berättat i någon intervju att liksom när han skriver sina texter och det blir som allra bäst innan han går in i så här barnperspektiv liksom, typ. Och så gör han någon parallell, men jag tror inte att Kim skulle bli lika upplyft som flera av hennes läsare blev, som har delat den här texten flitigt och i sociala medier, i alla fall i min bekantskapskrets tycker jag att den är genial liksom, och så, men hon skulle nog bli jävligt provocerad av den. För det är ju någonting annat att leva privat då, och med någon som ursäktas jävligt mycket med att så här, nej men han, det finns något genialt. Jag kan tänka mig typ att Elon Musk och Musk, alltså vissa så här, i USA är de ju säkert ännu mer mästare på att ursäkta galenskap och avarter till beteenden och douchebags-beteenden. Så länge någon producerar, så länge någon drar in cashen, så länge någon producerar storartad konst, liksom, så är det typ okej att börja liksom bete sig mer eller mindre skabbigt.
Mm.
Och det har jag väl liksom en stor förståelse för, att man, det är en jättestor skillnad att leva med någon privat liksom, och så. Men jag skulle inte säga att jag själv var liksom okej att Micke sa till mig, för vi satt och snackade för några veckor sedan, jag går i vår anhörigutbildning, och han är så här, ja, det här med medbron, så här, på ett sätt, Sanna, så tycker jag att du kanske är en av de minst medberoende personerna jag har träffat, sa han då. Och jag bara, vad fan menar Karn? Men då sa han så här, att, vilket jag blev både lite så här glad över att han hade gjort den noteringen, men sen var det ju också lite grann så här som att han ville få mig att framstå som att jag var lite kärlekslös. Men att han bara, du har aldrig legat och baddat någon panna eller ursäktat mig.
Ingen har från dig, Micke.
Att det skiljer mig liksom att jag har varit väldigt sträng och gränsat honom väldigt mycket då, till skillnad från andra i hans omgivning.
Jag fattar.
Och liksom att jag gjorde det redan från början, och så gick vi igenom, jag bara, fast ändå liksom så här. Och jag försökte förklara för honom då att mitt medberoende, alltså medberoende kan jag ha så himla många, att vara medberoende betyder inte att man okejar den person, dysfunktionella personen som man lever tillsammans med, dens alla beteenden. Men däremot så kan det, för mig handlar det ju om att jag liksom försökte gränsa men ständigt går tillbaka.
Mm.
Och att jag också tillåter mig själv att leva i en väldigt dysfunktionell miljö. Även om jag säger nej, så är jag ändå kvar i den. Varför då? I liksom ganska många år utan att ta mig ur det. Och så här, försöka gränsa men inte liksom ändå lyckas ta mig därifrån. Och sen som sagt att jag har så här noll koll på mina egna behov. Och mentalt besatt av att försöka gränsa och göra en annan människa frisk. Även om jag då inte gjorde det med så här allmoser och baddningar i pannan och kärlek och så var jag ju ändå precis lika mentalt besatt av att få honom att ändra sig, fast med liksom hot, straff, utskällningar och så vidare liksom. Och det betyder ju inte,
men inte det som är liksom hela essensen av att Kim inte gjort det. Hon har inte stannat, hon har inte baddat, hon har visat medmänsklighet och medkänsla men sagt att så här, det här har gått för långt.
Mm.
Jag kan inte ta tillbaka dig.
Fast hon levde ju med honom i ganska många år. Väldigt många år.
Jo,
och ursäkt,
men är det därför han är ursäktad? För att hon har vänt, modern har vänt sin blick från den stackars övergivna pojken. Jag vet inte, jag tänker så att din pappa blir ju försvarad liksom, av alla sina fans och alla som älskar honom, alla liksom, litteraturkritiker. Det är så öppet sår och han är så ärlig hit och dit och de älskar honom, de försvarar honom liksom, till dödedagar. Och så tänker jag en kvinnlig dito.
Men det är ju samma sak som med Ronaldo. Att man är så här, Ronaldo är världens bästa fotbollsspelare, då kan han inte ha våldtagit den här kvinnan. Mm. Jag tror bara återigen att det handlar om människans oförmåga att kunna hålla två spår i huvudet samtidigt och att kunna gå med på att man kan vara helt jävla fabulös och fasansfull på samma gång. Mm. Och att de flesta människor är det. Mm. Alltså alla har karaktärsdefekter, precis som att alla har talanger. Och när man har en extraordinär talang så har man oftast en extraordinär defekt. Mm. Det var en kille som skrev på Facebook, och jag tycker det fanns någon sanning i det. Det var någon som delade det som en sån här liten cheesy film. Så här, dagens quotes, du vet såna där som folk bara älskar att dela. Och då var det en amerikansk snubbe som satt och tittade in i någon liten mobilkamera och berättade. Och då sa han så här att när du liksom blir älskad av en person som bara överöser dig med liksom komplimanger och kärlek. Och det här var inför Alla hjärtans dag någon som delade det. Så ska du veta att den personen är precis lika kapabel till att hata dig på samma sätt.
Mm.
Och det ligger någonting jävligt sant i det. Mm. Att precis lika liksom... ja, men förstår du lite vad jag är inne på?
Lika såhär, mycket har du som du sitter på piedestalen så kan du bli
kan
så
du
hårt nedsparkad.
Så jävla hårt nedkörd.
Och det tycker
underjorden.
Jag, om man gör en liten rannsakan av sina egna relationer, så är det ju så också. Att de männen man har haft de starkaste passionerna med, det är också de som det har gått så jävla dåligt separerat från.
Verkligen.
Mm, mm.
Ja. Det är tur att det finns så jävla bra människor som oss.
Ja, kan se allt där.
Helt perfekta. Perfekta, oklanderliga.
Ja, nej, men diskussionen går vidare. Och,
som alltid.
Precis. Och hör gärna av er med era åsikter om det här. Och ibland tänker jag så här, gud, det är de här ämnena vi tjatar om. Det är kararna och det är sjukdomarna. Men det finns alltid en liten ny vinkel. Och det är vi tacksamma för. Tack för att ni har lyssnat. Puss och kram!
Puss och kram!
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.